Ni ser här att jag kommer att prata om kön. Alltså det är motsvarigheten då till kön som ni har. På svenska använder inte vi det här så som ni använder kön. Utan man kan också prata om diskretion då, som är den engelska benämningen. Och jag har skrivit här kön i och professionella bedömningar. Och ni kommer märka här att jag kommer att prata mycket mer om professionella bedömningar egentligen än om kön. Men det finns en anledning till det. Kön menar jag är ett mycket vidare begrepp som innefattar professionella bedömningar eller fagliga värderingar. Men kön säger också någonting om själva förutsättningarna för de professionella bedömningarna. Och jag kommer att prata mycket mer om själva könsutövningen som jag menar då handlar om att göra professionella bedömningar. Och mindre kanske då om själva förutsättningarna för könsutövningen. Men det hoppas jag att vi kommer komma in mer på sen kanske under eftermiddagen och i olika diskussioner. Japp, här hade vi så den. Och så ska jag sätta igång min egen här också. Ska vi se. Så. Ja. Ja, och så det här är bara lite bakgrund om mig för att säga lite mer om var jag kommer ifrån. Jag kom hit till högskolan i Oslo var det då, idag också, och Akershus. Första gången för nästan 10 år sedan när jag var doktorand. Och jag gick 2 doktorandkurser på Centrum för professionsstudier här. Väldigt, väldigt bra kurser som verkligen sporrade det här intresset för profession och också ett intresse för att utveckla teoretiskt kring det här med professionella bedömningar. Och sen har jag varit vid olika konferenser här också och jag har också samarbetat med Anders Molander som också är då vid Center för professionsstudier. Många av er är ju kollegor med honom. Om ni ser här att jag disputerade i sociologi 2008 och min avhandling handlade om professionella bedömningar i socialt arbete. Och sen dess har jag varit på Malmö högskola och det är en stor professionshögskola precis som här med många professionsutbildningar och många studenter som går de här utbildningarna. Och vi har också ett centrum för professionsstudier men det är väldigt litet i jämförelse med det centrum som ni har här på högskolan. Och sen så, ja, om en månad ska jag flytta över till Lunds universitet, till socialhögskolan där. Där finns också väldigt många professionsforskare, så det ser jag också fram emot där. Ska vi se här. Ja, och jag har ju alltid varit intresserad inte bara av forskning, utan av forskning och utveckling. Det började egentligen med att jag började studera professionella bedömningar och att jag började studera vilka faktorer som styr professionella bedömningar i socialt arbete. Och då handlar det om valet av insatser inom missbruksvården, den svenska missbruksvården. Och då använde jag en metod, en vignettmetod, alltså fiktiva beskrivningar. Men en speciell variant av en vignettmetod, för den är experimentell. Och den bygger på att man varierar systematiskt eller slumpmässigt, det ska vi gå in på senare, innehållet i de här beskrivningarna som respondenterna läser. Och eftersom man gör på det sättet så kan man också göra väldigt speciella analyser och dra speciella slutsatser utifrån det här. Och här så blev det egentligen så att när jag studerade då socialt arbete och bedömningar i socialt arbete så blev jag nästan mer intresserad av metoden i sig. Så då bestämde jag mig för att göra en översikt över hur den här metoden har använts i sociologi i 25 år. Och sen, i och med den översikten så fick jag en massa idéer om hur den här metoden kan användas på olika sätt. Och det var egentligen de idéerna som låg till grund för det här pedagogiska redskapet som jag sen utvecklade. Och som jag har använt både i högre utbildning också och i professionell utveckling på arbetsplatser. Och även när professionella kommit till högskolan på utbildningsdagar och så har vi gjort en övning som har baserats då på det här verktyget. Och som jag pratar mycket mer om senare idag. Och när jag pratar om att utveckla professionella bedömningar, att utveckla kön, vad menar jag då? Då är jag ganska pragmatisk egentligen. Och då menar jag det som man kan göra med det här verktyget. Och vi kan säkert diskutera många andra sätt också att utveckla kön under den här dagen. Men när man använder det här pedagogiska verktyget, då kan man... Vad ska man säga? Då fokuserar man först och främst på bedömningsgrunder. Och det här verktyget hjälper studenterna, hjälper deltagarna att identifiera sina bedömningsgrunder. Och sen då så får de också träna att argumentera för bedömningen och argumentera varför jag egentligen begrundar min bedömning på de här faktorerna. Så det är det som vi gör i den här övningen. Så det handlar alltså både om att medvetandegöras och sen träna förmågan att argumentera. Ja, och det här är en liten disposition då, inför förmiddagen bara då. Och först så har jag tänkt ge en allmän introduktion till hur jag ser på professionella bedömningar och kön. Och sen kommer ni att få bedöma fiktiva fall. 20 stycken fiktiva fall kommer ni få bedöma. Och det är inte mycket kan jag säga nu, för de är väldigt, väldigt korta. Och sen ska ni få diskutera, eller vi ska diskutera hur ni upplever och tänker när ni bedömer den här typen av fiktiva fall då som ni har använt. Och det är två olika situationer som ni kommer få. Ni kommer få göra två olika övningar. Och sen ska jag berätta om hur man konstruerar såna här vignetter. Hur bygger man upp dem egentligen? Vad ska man tänka på? Och sen då, sist före kaffepausen, så börjar vi prata lite om hur den här typen av vignetter kan användas i utveckling, i högre utbildning och i professionell utveckling. Och det fortsätter vi med också, för det är ett långt pass, så det fortsätter vi också med efter kaffepausen. Och till sist då så diskuterar vi alla. Det ska bli jättespännande att höra också hur ni tänker och undervisar just om kön och professionella bedömningar. Ja, då går vi in här. Första passet då, den här allmänna introduktionen. Och då så har jag ofta fått frågan då, eftersom jag alltid pratar om professionella bedömningar och inte bara bedömningar utan professionella bedömningar, så har jag fått frågan, ja, men vad menar du egentligen med professionella bedömningar? Och under åren så har jag kommit fram till att det finns egentligen inte ett svar på den här frågan. Däremot så finns det en mängd olika perspektiv, en mängd olika ingångar som var och en av de här perspektiven ger upphov till en mängd intressanta frågor som kan beforskas och diskuteras. En första sån definition skulle kunna vara att professionella bedömningar, det är bedömningar som görs av professionella. Och då kommer naturligtvis följdfrågan, men vad är en professionell då? Och vad är en profession? Och det ska vi inte diskutera idag, för då har vi inte någon mer tid över, eller hur? Och det har ni säkert diskuterat väldigt mycket förut också. Så det skippar vi här då. En annan sån definition då av en professionell bedömning skulle kunna vara att det är typiska bedömningar som görs i professionell praktik. Och då kan man fråga sig, finns det vissa bedömningar som är vanligare i professionell praktik än andra bedömningar, alltså mer typiska? Då skulle jag säga, ja, det finns det. Och det ska vi titta lite på om en stund. Och sen en sån tredje ingång skulle kunna vara att bedömningar är professionella om de styrs av professionens kunskap. Den kunskap som finns i professionen. Och här så ser man på bedömningar som utfall. Man ser på bedömningarna som slutsatser då. Som styrs av olika faktorer. Och om dessa faktorer då innefattar professionens kunskap, så är bedömningarna professionella. Det här ska vi också prata mycket mer om idag. Och en sån fjärde ingång skulle kunna vara att en bedömning är professionell om den är systematisk. Om man har gjort den noggrant så att säga, och om den är rationellt underbyggd. Och det säger mycket mer om tankeprocessen. Medan det här handlar mer om utfallet då av en tankeprocess, så handlar det här om hur själva tankeprocessen går till. Och det ska vi också prata mer om nu under förmiddagen. Och centrala begrepp här då på det här sista, det skulle kunna vara transparency till exempel och accountability. Det är två sådana engelska begrepp som, som pratar om det här med systematik och rationellt underbyggda bedömningar. Ska vi se. Och här så ser vi, här har jag tagit en definition från ett lexikon här. Och då ser vi här, det här är en distinktion som oftast används av psykologer. Och då gör man en distinktion då mellan bedömning som utfall, som slutsats, och bedömning som process. Så den här definitionen överstämmer egentligen då med de här två cirklarna här. Ja, vi fortsätter. Okej. Det första perspektivet och den första ingången, det handlar om det här med, finns det typiska professionella bedömningar? Och då finns det en väldigt välciterad sociolog som heter Andrew Abbott, som har skrivit en bok som heter The System of Professions. Och i den här boken så skriver han att oavsett vilken profession vi arbetar inom, så finns det tre centrala saker man gör, tre centrala aktiviteter. Och de här aktiviteterna är kognitiva, det är tankeaktiviteter, de är intellektuella. Och så använder han en metafor från medicinen. Det här känner ni säkert igen. Och då säger han att de här tre aktiviteterna består av diagnosis, inference och treatment. Och egentligen skulle man kunna säga att detta är ju professionella bedömningar. För det första då, det handlar om en bedömning om vilket problem vi har att göra med. Eller en slags definition av situationen. Och den andra bedömningen handlar om, hur ska vi lösa det här problemet? Hur ska vi gå vidare? För ofta är det ju problem då man sysslar med i professionell praktik. Och inferenserna då, det är själva kopplingarna, länkarna mellan definitionen av situationen och lösningen då på problemet. Och det här skulle också kunna ställas upp i en sån här modell. När vi har då två bedömningar och inferenserna här. Och inferenserna, de här länkarna, de skulle man kunna säga att de består av såna här antaganden, skulle man kunna säga. Idag kommer jag prata både om regler och antaganden. Och det är just såna här om så antaganden. Om diagnos X, så behandling Y och så vidare. Det är såna typer av inferenser. Och om man då, så som Andrew Abbott ser på det här, så skulle man kunna säga att detta är en operationalisering av professionell praktik. En väldigt förenklad sådan naturligtvis. Men om man då vill studera professionellt arbete, så kan man mycket väl då studera och fokusera just på detta. De här tre centrala aktiviteterna. För att fånga upp vad man gör i den professionella praktiken. Så här ser vi just då hur centralt det är med det här med bedömningar i professionellt arbete. Nu börjar jag få ihop det här med att trycka på två datorer samtidigt. Ja. Nu kommer vi till det andra här då, som jag pratade om. När professionella bedömningar ses som professionella, när de styrs av professionens kunskap. Ja, när man tittar på bedömningar på det här sättet, så är man främst intresserad då av bedömning som utfall, som slutsats. Vilken slutsats kommer man fram till här då, om hur problemet bör lösas? Och så är man intresserad av bedömningsgrunderna, det här. Man är intresserad av de inferenserna då, som länkar diagnos och behandling. Vilken kunskap, de här reglerna, de här antaganden som finns här. Vilken kunskap är det de uttrycker egentligen? Och de här antagandena eller reglerna, de kan ju behöva motiveras. Man kan ju behöva rättfärdiga dem. Och vilken kunskap är det de motiveringarna uttrycker? Och sen kan man också då vara intresserad av olika kunskapskällor. Och det finns ju en mängd olika kunskapskällor i professionell praktik. Och det finns också en mängd olika klassificeringar av kunskapskällor. Och det här är bara en sån klassificering som jag har hämtat från en forskare som studerar expertis i social barnavård. Det finns ju en mängd olika sådana. Men då kan man både vara intresserad av själva innehållet här då, det kunskapsmässiga innehållet, och vilka kunskapskällor som de här inferenserna och motiveringarna är hämtade ur. Vi pratar ju idag väldigt mycket om kunskapsstyrd praktik. I alla fall gör vi det i Sverige, det gör vi säkert här också. Och det här, om man studerar detta, så studerar man ju verkligen då kunskapsanvändning i praktiken. Och jag håller precis på att sätta igång ett sånt treårigt projekt där jag studerar kunskapsanvändning just genom att analysera bedömningsgrunder då, innehållet och strukturen på bedömningsgrunderna i social barnavård. Och det sista ingången då till det här med professionella bedömningar handlar ju om det här med tankeprocessen då. Och det här med att professionella bedömningar ska vara systematiska och noggranna och rationellt underbyggda. Och där så Anders Molander här som är kollega med er som jobbar här, han brukar ju ofta säga då ungefär så här att könsutövning innefattar ju också maktutövning. Ett sätt på något sätt att se könsutövning som legitim, eller det som krävs för att man ska se könsutövning som legitim, är att de professionella praktikerna faktiskt kan resonera och rättfärdiga sina bedömningar. Så då skulle man kunna säga att ett krav på professionella bedömningar då för att man ska kunna legitimera sin könsutövning är att de faktiskt är rationella, att man kan resonera, att man kan rättfärdiga. Och det här kan man knyta då till den senaste forskningen som har gjorts inom kognitiv psykologi. Det här känner ni säkert igen, gör ni det? Daniel Kahneman. Han och Amos Tversky har ju jobbat med det här i över 30 år. Och han har också blivit prisbelönt. Och nu har han populariserat sin forskning i en bok, en fackbok som kom ut. Tänka snabbt och långsamt. Har ni läst den? En mycket, mycket bra bok som handlar just om det här med tankeprocesser. Och den här boken bygger, genom hela den här boken så bygger diskussionen på två aktörer som han kallar det för, eller två system. Och det här är två system som bygger upp hela vårt tänkande. Och det första systemet då kallar han för system 1 och det andra systemet kallar han för system 2. Och det första systemet det är vårt snabba tänkande, det som går snabbt, det intuitiva tänkandet. Och det är väldigt enkelt för oss att tänka snabbt. Det krävs ingen energi, det krävs ingen ansträngning och vi gör det väldigt, väldigt gärna. Ofta så kan det också vara väldigt effektivt. Väldigt ofta kan vi komma fram till rätt slutsatser när vi tänker snabbt. Men vi kan också komma fram till fel slutsatser när vi tänker snabbt. Och då är vi inte medvetna om att vi har kommit fram till fel slutsatser. Kahneman har ju skrivit om många olika såna kognitiva genvägar man kan ta. Olika tumregler som leder till bias, alltså som leder till felaktiga slutsatser. Och det är sådana fallgropar då som man måste på något sätt bli medveten om. Men sen finns då system 2 där det handlar om analys och det är den medvetna tankeprocessen. Den som kräver jättemycket ansträngning och som vi helst inte sysslar med för det är så mycket enklare att tänka snabbt. Det kräver uppmärksamhet och man känner att man har kontroll, man gör medvetna val och koncentrerar sig. Och den här ansträngningen kan faktiskt mätas, alltså storleken på pupillen blir större ju mer man anstränger sig, alltså ju mer man anstränger sig kognitivt, så man kan se det på ögonen, så du kan titta på era studenter och se om de anstränger sig, några stora pupiller. Ja, och det är som sagt då mycket mer ansträngande att använda det här då. Och då skulle man kunna tänka sig att om man då ställer krav på professionella bedömningar att de ska vara just systematiska och underbyggda, så skulle man kunna kräva att de är då, att man använder det här system 2 då. Men det finns ju väldigt mycket forskning som visar just att experter till exempel använder intuition i sin praktik. Det finns hon Patricia Bennett som har skrivit till exempel om sjuksköterskor. En psykolog som heter Gary Klein som har forskat om en mängd olika professioner och om bedömningar som de gör i kritiska, oftast akuta situationerna i tidspress. Och som visar då att de gör väldigt, väldigt snabba bedömningar. Som de i och för sig då faktiskt kan ge. När de tänker i efterhand så kan de oftast tänka om vilka grunderna har varit till de här bedömningarna fast de inte har varit medvetna i själva situationen. Och det är väldigt, väldigt intressant forskning och här finns mycket mer att göra på fältet professionella bedömningar i framtiden. Ja, och nu ska jag försöka länka det här då. Nej, förlåt. Så. Nu ska jag försöka länka det här då med professionella. Nu har jag pratat om professionella bedömningar. Så nu ska jag försöka länka det här till kön då, som egentligen är temat för dagen. Och då är det ju så att för inte så väldigt många år sedan så användes ordet discretion väldigt ofta för när man beskrev professionellt arbete. Men det var en väldigt, väldigt vag term. Man pratade om att man har ett utrymme för kön. Man har discretion, men man pratar inte så mycket om vad det innebär att utöva diskretion eller discretion. Men sen då så har tack vare Norge, eller tack vare en svensk och en norsk forskare, så har vi nu idag en väldigt, väldigt, tycker jag, fruktbar definition av kön. Och jag är säker på att ni alla här känner till den och kanske använder den i er forskning eller er undervisning. Anders Molander och Harald Grimen då har sett att kön innefattar två olika dimensioner eller två olika kategorier, där den ena är en strukturell kategori och det är ett utrymme då för kön. Och då finns den här kända då munken eller smultringen, va? Ja. Där kön då, som, där utrymmet är själva hålet och där utrymmet kan vara större eller mindre. Så det handlar då om själva förutsättningarna för kön. Men sen, att utöva kön då, det är en annan sak. Det är en aktivitet. Och då säger de att det är en epistemisk dimension. Och det är ju alltså då en kognitiv dimension, en tänkande dimension, en kunskapsdimension. Som det handlar om när det gäller att utöva kön. Och då har de använt en modell här från Stephen Toulmin, som är en brittisk filosof, där de säger att utöva kön handlar om att gå från situation till handling med hjälp av normer. Och det här är då en modell av ett argument. Och ni ser hur den här liknar den modellen som vi hade uppe tidigare, eller hur? Där hade vi diagnos, behandling, inferenser. Och det här är egentligen samma sak, fast med andra ord. Här har vi också då en definition av en situation. Det är en bedömning. Vi har en slags rekommendation om handling, en bedömning. Och så olika normer då som styr problemlösningen. Och det som Molander och Grimen säger då är att diskretion handlar om när vi använder svaga, när normerna är svaga. Är normerna väldigt starka, då finns inget utrymme för diskretion, för då styr de slutsatserna väldigt starkt. Men när man har svaga normer, då finns det större utrymme för kön. Mm. Det är den. Ska vi se här. Och det som jag, min poäng då med kön och professionella bedömningar är just då att om man vill studera könsutövning så är det just professionella bedömningar som det handlar om. Medan själva utrymmet eller förutsättningarna för kön kanske då bäst studeras med ett annat fokus. Kanske på förutsättningar i den professionella praktiken och lagrum och så vidare. Ska vi se. Så. Och sist har vi då en ytterligare, det blir mycket modeller idag. Jag är ledsen, men jag älskar modeller, så jag hoppas att ni får ha överseende med mig när det gäller detta. Det här är då en utvecklad modell egentligen där vi har byggt ihop. Jag och Anders, det här är en artikel som gavs ut eller publicerades förra året. Där vi har byggt ihop Andrew Abbott och Stephen Toulmin-modellen. Förut så hade vi bara den här delen, eller hur? Vi hade diagnos, behandling och så hade vi, här hade vi inferenser. Men då säger vi att alltså definitionen av situationen, alltså definitionen av vilket problem vi har att göra med, det är också en slutsats. Det är också ett utfall av en tankeprocess. Så egentligen så måste vi ha ett ytterligare led här. Så vi tänker oss så här att vi har information om klienter. Nu säger jag klienter, men det finns ju olika ord, brukare och ja, allt möjligt, elever. Vi har information om dessa. Och så drar vi olika slutsatser om vilken situation vi har. Alltså om vilket problem vi har att göra med. Och de styrs av inferenser som vi kallar för diagnosregler. För att koppla det just till att det är den typen av slutsats. Och sen har man då situationen. Och sen så har man inferenser som styr då själva då bedömningen om hur man ska lösa problemet. Och de här kallar vi för behandlingsregler. För att säga att det är just inferenserna som är kopplade till den här bedömningen. Ja, och i min forskning så använde jag den här, både min forskning och i min undervisning så använde jag den här modellen. Och när jag forskar, då är jag intresserad av att titta på konsensus och variation i de här reglerna bland professionella praktiker. Och det gör jag ju genom att samla in ett datamaterial från många respondenter, ofta socialarbetare då i mitt fall. Och så tittar jag på vilka diagnosregler och vilka behandlingsregler är de överens om. Och vad finns det för variation mellan respondenterna egentligen när det gäller de här reglerna? Och vad finns det för variation mellan olika arbetsplatser? Är det så att praktiker som jobbar på en viss typ av arbetsplats faktiskt oftare använder vissa regler? Medan andra som jobbar på andra arbetsplatser använder andra regler och så vidare. Så då är jag intresserad av att titta på konsensus och variation här. Och också konsensus och variation naturligtvis i vilka slutsatser man drar. Men när jag använder det här i utveckling då, i högre utbildning och i professionell utveckling, så handlar det om att kartlägga deltagarnas individuella regler. Så det som vi gör nu, jag ska ju beskriva den här övningen i detalj om en liten stund. Men det som de här studenterna och praktikerna gör då, det är att de bedömer en mängd vignetter, fiktiva fall. Sen gör vi statistiska analyser som visar vilka regler som de använder för att komma fram till sina slutsatser. Och sen använder vi det som ett underlag för själva diskussionen. När vi jämför då och tittar på variationen i det här.